Du har blivit professor.
Ja, visst är det knäppt.
Ja, eller berätta.
Hur man blir professor.
Ja, men vad innebär det ens?
Ja, alltså det är en gästprofessur för det första. Så att jag är ju gästprofessor. Eller visiting professor.
Du kommer inte kunna kalla dig för professor emeritus.
Nej, nej.
Det är inte så.
Nej, precis. Jag kommer nog aldrig bli emeritus. Om jag inte blir professor på riktigt någon gång. Men det tvivlar jag på. Det är liksom inte riktigt min dröm heller. Nej, men det är Karlstad universitet som har en institution som heter Geomedia. Som men ägnar sig åt mycket av det som jag ägnar mig åt egentligen.
Alltså, kulturgeografi har vi ju pratat om. Kulturgeografi
och med media och journalistik och sådana saker. Och de har den här gästprofessuren. Och jag tror att de har haft den sedan 2007, 2008 kanske, något sånt där. Så har de en gästprofessor varje år. Och för det mesta så är det ju akademiker. Alltså utländska akademiker och sådär. Men ibland har de också praktiker. Så att jag faller ju under praktiker, liksom facket i det här fallet. Och då så jag ska dit och jag ska föreläsa, och nästa vår så ska jag nog liksom jobba mer med ett specifikt projekt som jag har hittat på liksom inom ramarna för professuren. Får vi se hur det går.
Men grattis, vad kul.
Ja, men det är ganska coolt. Jag tycker att det är lite roligt ändå. Jag gick ju aldrig i skolan liksom,
nej,
själv.
Inte jag heller.
Nej, jag hoppade av efter andra året. Och försökte läsa in lite betyg och sådär i efterhand. Och det gick väl sådär. Men jag har inte ens gymnasiekompetens.
Inte jag heller.
Du har inte heller det?
Jag började aldrig ens gymnasiet.
Du gick inte ens gymnasiet överhuvudtaget?
Nej.
Det visste inte jag.
Jag läste in någon slags allmän behörighet på folkhögskola senare. Mm. Men det var ju inte liksom i närheten.
Du hade inte kommit in på en högskoleutbildning med det?
Alltså jag kan väl komma in på kurser och sådär. Men det är bara en allmän behörighet. Det är ju inga... Och nu vet jag inte ens hur det räknas med poäng och grejer. Nej. Så jag har inte...
Ja. Nej, men man är väl förbi det där också.
Jag har gått livets hårda skola helt enkelt.
Som du brukar heta i. Mm. Just det. Jo, jag med, höll jag på att säga. Ja. Nej, men jag försökte...
Kan du inte skriva det på din Facebook-profil? Livets hårda skola.
Men du har sett vad min biografi på Instagram? Har du inte sett den?
Det har jag väl kanske, det ringer ingen klocka.
Det såg bara jätteduktig journalist.
Ja, det gör det. Mm. Ja.
Det gick ju hem då tydligen. Jag skrev det på mitt CV och sen så blev jag professor. Men du Sofia, du har ju ett nytt jobb. Det måste vi ju prata om.
Vi nämnde det ju förra gången. Men det är ett nytt jobb som politisk redaktör på tidningen Ångermanland.
Mm.
Och det är kul.
Mm. De har ju stökat om ganska mycket i mitt mediekoncernen.
Jag jobbade ju tidigare på Sundsvalls tidning som liksom tidningen Ångermanland är en tidning i mitt mediekoncernen som ju köptes upp av Bonnier i våras.
Mm.
Och nu håller Bonnier på då att omorganisera och styra upp så att det ska vända till vinst här.
Ja. Men det finns ju faktiskt också en publicistisk vision.
Det gör det
som faktiskt delvis också skiljer sig från den
det
tidigare.
Det gör det. Och man kan väl säga så här, om man ska göra en lång historia kort. Att Mittmedia de senaste åren fokuserade väldigt mycket på att bygga varumärket Mittmedia.
Ja.
Och centralisera i stort sett alla viktiga funktioner, alltså utom reportrar i princip. Men så att man hade liksom en gemensam virtuell nyhetsdesk. Alltså man jobbade med människor man aldrig hade sett. Och det var och på det här sättet så försvann ju också en del av vissa, inte överallt, för det ser lite olika. Det är många tidningar.
Men på 28 vissa titlar eller?
Ja, eller ja,
eller 26.
Precis,
eller
20, det är någon 28 29 tror jag. Men så vissa lokala varumärken tappar ju lite sin själ och kanske den lokala markkontakten, och det har ju också då förekommit ett väldigt stort utbyte av texter.
Mm.
Och när det då gäller då tidningen Ångermanland som jag ska eller jobbar på nu.
Mm.
Så hamnade den väldigt mycket i kläm mellan Sundsvalls Tidning och Örnsköldsviks Allehanda, mm. som då på Mittmediatiden hade samma chefredaktör.
Mm.
Och
alltså alla de tre titlarna.
Ja, alla de tre titlarna hade en och samma chefredaktör, samma nyhetsorganisation kan man säga. Så att Kramforsborna fick läsa sig dödströtta på nyheter från Örnsköldsvik och Sundsvall.
Ja. Mm. Och det som jag tyckte var ännu mer problematiskt med hela den där idén, det var ju på något sätt att, jag menar, journalistik är ju en liksom förtroendebransch brukar man ju säga, och tilliten ska ju liksom byggas upp mellan redaktionen och läsaren, och den är ju liksom jätteviktig för att man ska vilja läsa och för att man ska tro på det man läser. Och Mittmedias idé var ju att den här tilliten skulle uppstå på något sätt mellan koncernen Mittmedia och den enskilda läsaren. Och så funkar det ju inte.
Nej. Och nu är då, vi släpper det.
Ja.
För nu har ju Bonnier bestämt att man ska bygga, alltså nu ska man bli lokala.
Ja.
Så att nu så ska tidningen Ångermanland ska handla om Kramfors, Sollefteå och Härnösand, som är utgivningsområdet.
Mm.
De har fått en egen chefredaktör. Liksom Örnsköldsviks Allehanda ska handla om Örnsköldsvik och har fått en egen chefredaktör. Mm. Och Sundsvall har sin.
Mm. Mm. Ja.
Och tidningen Ångermanland delade också då politisk redaktör med Örnsköldsviks Allehanda.
Mm.
Och nu har de fått en egen i mig.
Mm.
Som ska fokusera på Ådalen är det ju vi pratar om.
Och du ska bygga ett förtroende liksom mellan dig själv och tidningen och läsarna.
Mm, precis. Ja. Och det är en rolig sak, alltså det är mycket som är kul med det här jobbet. Mm. En kul sak är det att tidningen Ångermanland är då en av få titlar som det faktiskt satsas på i bemärkelsen att man har fått fler reportrar, inte färre.
Nej.
Dubbelt så många faktiskt som förut.
Mm.
Så man förstärker på det sättet, förutom då egen chefredaktör och egen politisk redaktör. Mm. Så att nu så har jag till en början här så jobbar jag ganska hårt på att jag ska lära känna området. Och ja, jag är ju bekant med liksom Ångermanland.
Mm.
Jag härstammar därifrån. Det är kul, jag kommer liksom hem. Jag ska också säga så här, tidningen Ångermanland tillkom för drygt 20 år sedan och var då en sammanslagning av tidningarna Nya Norrland och Västernorrlands Allehanda.
Just det.
Och min pappa jobbade ett tag som Junsele-korre för Västernorrlands Allehanda.
Mm-hmm.
Ja, så det blir som en cirkel som slutar.
Västernorrlands Allehanda var den liberala tidningen.
Precis,
och Nya Norrland
var den socialdemokratiska. Och därför har ju tidningen Ångermanland nu detta speciella upplägg så att man har två ledarsidor.
Just det.
Så att man har en socialdemokratisk ledarsida och en liberal.
Mm.
Och jag ska då sköta den liberala.
Men du, hur gick det till när de tog den där bilden på dig där du sitter framför en skärm med en stor bild på Jonas Sjöstedt? Jag kunde inte låta
det
bli
att
dela. Den ligger på vår Facebook, på Norrlandspoddens Facebook-sida. För jag kunde inte låta bli att dela den, för jag tyckte att det var så roligt. Och så liksom tittade du på Jonas Sjöstedt också med en väldigt kärleksfull blick. Så.
Det vet jag inte.
Det såg liksom ut som att här sitter jag.
Det gick till så här att de skulle ju göra, du vet, en sån här egen nyhet. Här är våra nya politiska redaktör.
Mm.
Och jag satt där på redaktionen i Härnösand. Det här är de facto bakgrundsbilden på min dator.
Du har Jonas Sjöstedt som bakgrundsbild på din dator?
Ja.
Jaha, okej, okay, varför då?
Men det är väl lite ironiskt så där. Men det är inte, aha, bara det, det är det att det kanske man inte ser. Men han står bredvid en skylt där det står allt kommer att bli bra.
Just det, ja precis.
Och jag tycker det är lite gulligt.
Mm.
Jonas Sjöstedt talar om för mig att allt kommer att bli bra.
Mm.
Mm. Så jag har den som bakgrundsbild.
Mm.
Och jag tänkte väl inte så mycket på det. Och sen när han kom och ville ta en bild på mig vid skrivbordet så slog det mig att gud, där är Jonas Sjöstedt. Jag är liberal ledarskribent. Det här kan missuppfattas. Ja.
Fick du skit för det?
Nej, det har jag inte fått. Nej. Däremot så bad jag ju kanske om att de inte skulle använda den i puffen. Liksom.
Ja. Okay.
Bara för att jag inte orkade med ifall folk skulle börja giddra om det. Liksom. Mm. Jag kan väl stå för det, såklart.
Men, och nu giddrar vi om det.
Precis, nu giddrar du och jag om det. Men jag tror att våra lyssnare är okej med det här. Ja. Så var det i alla fall.
Det är ju i alla fall grattis till, för det är ju ett toppjobb tycker jag. Och framförallt för att det är en sån otroligt intressant del av Sverige, är det ju. Och jag menar, det är ju faktiskt, ja, det är ju den vackraste, det är ju faktiskt det är ju det vackraste landskapet i Sverige. Det måste vi, kan vi slå fast det?
Ja.
Va?
Ja.
Eller hur? Är vi överens?
Ja, men det är vi överens.
Jag menar, allt ifrån liksom Höga kusten och Älvdalarna
och Niporna,
Niplandskapet
och Tallmoarna
och de här otroligt intressanta byarna och samhällen och historien och hällristningarna och liksom både liksom skönheten och förslumningen i omfamning.
Det är intressant. Sen tycker jag att det är kul därför att jag får ju nu på riktigt också ägna mig åt frågor som vi pratar om här i podden, som kanske inte har varit jätteaktuella i Sundsvall.
Nej.
Men som i allra högsta grad är intressanta och aktuella i.
Ja, det är ju liksom, den här podden skulle kunna handla om Ångermanland.
Precis, och nu är det ju så att Ångermanland, det är ju samma län som Sundsvall, Västernorrlands län. Mm. Men det är ju så att i undersökningar av alla de slag, vare sig det gäller liksom huruvida befolkningen lider av fetma, sjukdomar, dör i förtid, eller alltså vad det än är, så ligger Västernorrland i botten.
Mm.
Av olika skäl. Men alltså det är just det som jag känner, det här, jag vill grotta i det här.
Skiljer det sig in mellan Medelpad
och... Det är ju Ådalen som står för det här.
Det är det.
Och Ånge, liksom. Ja. Alltså det är inlandet, kan vi säga också.
Mm.
Därför att Örnsköldsvik och Sundsvall är lite borträknade.
Ja.
De drar upp statistiken.
Ja.
Mm. Och jag tycker att det är intressant, för det här handlar ju inte heller, för det här är ändå, det ligger mitt i Sverige, i nord-sydlig riktning. Ja. Liksom, det är inte en Norrlandsgrej, alltså, för då borde det vara värre i Norrbotten eller Västerbotten eller sådär, utan
nej,
det är något specifikt.
Mm.
Och det jag redan nu börjar inse, det är att jag har tre kommuner i mitt bevakningsområde, tre kommuner som inte kan hålla sams.
Nej.
Tre kommuner som strider mellan varann om olika saker. Alltså, det blir för att det är tre olika mentaliteter.
Ja, men du, det är ju också tre kommuner i en hårt kämpande region som slåss om resurserna.
Absolut, men där det skulle kunna finnas en poäng om det vore tre kommuner som på något sätt kunde samarbeta och få... Ja, oavsett, det är intressant. Mm. Det är en intressant dynamik.
Mm.
Plus att det är vackert. Och det tyckte jag var lite tråkigt när jag skulle åka första gången till Kramfors sen jag hade börjat jobbet då. Och jag skulle på ett möte och vara på en företagslunch och sådär. Och så skulle det vara en timme mellan min hemresa och mötet, och jag frågade på Twitter, hur ska man slå ihjäl en timme i Kramfors? Och jag fick så deppiga svar.
Uh-huh.
Det var liksom typ att jag skulle ta livet av mig. Nej, men alltså, det går inte.
Nej.
Du får sätta dig på tågstationen. Jag fick även några fina tips. Typ det finns en jättefin bokhandel och sådär. Gå på biblioteket. Och jag slogs av att nej, det var inte så himla deppigt. Alltså, det ligger fint.
Mm.
Det var liksom ganska gemytlig stadskärna. Det var ganska mycket liv och rörelse i liksom butiker och sådär. Fast det var på förmiddagen, en grå regnig vardag. Det var 3 grader. Ja, men och jag tyckte att det kändes... Alltså, jag fick en positiv känsla. Liksom.
Mm.
För att inte tala om vilken positiv känsla man fick när man var på den här företagarlunchen. Då kändes det plötsligt som om jag var i Örnsköldsvik. Och det här hade på något sätt, det här har gått mig förbi.
Mm-hmm.
Denna liksom liksom framtidstro, framåtanda och så här planer som finns i Kramfors. Som var otroligt påtagligt. Och det var ju alltså, det var också kommunfolk, men det, och det var företagare.
Jag vet att de har drivit ett ganska framgångsrikt jämställdhetsprojekt i Kramfors kommun också, som du kan kolla upp.
Det måste jag nog kolla upp då. För det ingick inte här. Men så... Sollefteå känner ju folk, alltså det är också det, att Sollefteå har kommit att symboliseras otroligt starkt med den här sjukhusfrågan och BB-nedläggningen. Och därför känns det ju som en utmaning att bara liksom hitta allt annat som är Sollefteå. För det måste ju finnas något annat än en kamp för ett sjukhus.
Du tänker bli peppig nu liksom?
Ja, men jag är peppig. Alltså peppig som i att nu ska jag driva liksom framtiden här, men alltså pepp på min arbetsuppgift.
Ja, just det.
Så. Och sen har jag en förhoppning om att jag ska kunna så här bli så pass init. Alltså jag har bett mina läsare om tålamod så där, därför att det tar tid att sätta sig in så pass så att man kan göra bra analyser eller alltså verkligen tycka till om saker.
Ja,
men jag hoppas att jag ska bli så pass initierad så att jag också kommer att kunna beskriva skeenden på de här platserna på ett sätt som kan intressera resten av Sverige.
Ja.
Det är min ambition. Försöka lyfta frågor så att de väcker intresse utanför. Samtidigt som jag såklart ska känna att jag vill vara personlig och ha ett lära känna mina kärnläsare.
Ja, jag kommer ligga på dig. Jag tycker att det där också är... Jag älskar ju den här trakten, framförallt liksom Sollefteå kommun och landskapet där och människor och människor som jag har lärt känna och sådär. Jag åker ju dit så fort jag bara kan. Jag skulle ju vilja ha... Det är ju liksom min dröm för framtiden, att jag ska ha ett hus någonstans där.
Det har jag också drömt om.
Ja. Men ja, och det finns gott om hus, så att det är liksom inte... Det finns väldigt mycket tomma hus i den där trakterna. Det är väl inte särskilt många som är till salu. Jag vet inte.
Nej, dels är de ju inte till salu. Och sen är det väl också så att många av de här tomma husen har ju faktiskt börjat förfalla så pass att om man skulle ta sig an ett så skulle faktiskt, det vara väldigt, väldigt mycket jobb.
Det är faktiskt jättetråkigt, för när jag var uppe i Resele sist så pratade jag med en kompis som jag har där som jobbar med antikvariska besiktningar och som höll på att följa upp en 20 år gammal liksom antikvarisk genomgång av olika byar. Och det som han kunde konstatera var liksom otroligt deppigt där, för att egentligen fanns det bara två kategorier av hus. Det var de som var bebodda och då var de totalt förvanskade. Man hade liksom bara rivit ut gamla fönster och paneler och bytt allting och liksom fördärvat dem i princip. Och sen så fanns det de här som var välbevarade för 20 år sedan men som nu bara har stått för fäfot och liksom kanske till och med är bortom räddning. Så det har ju liksom, tiden har bara gått. Jag gjorde faktiskt ett jobb för när DN startade en bostadsbilaga någon gång tidigt 90-tal, så var jag uppe och skrev ett reportage i de där trakterna om alla tomma hus i Ångermanland, för det var bara så himla många. Och åkte runt. Jag har alltid tagit alla chanser jag kan att åka till de där trakterna. Jag tycker att det är superintressant. Men när jag var i Sollefteå sist, var i vårvintras tror jag. Det måste ha varit i vårvintras, för jag åt en semla på ett konditori. Och bara en sån sak, semla med varm mjölk och kaffe kostade 35 kronor i Sollefteå. Det får du inte någon annanstans, och det var dessutom jättefint och jättegott och hembakt. Men det som slog mig när jag gick en promenad genom Sollefteå är ju att det här är ju en av de platser i landet där det helt och hållet saknas kapital. Alltså det är en sån deinvestering från de här miljöerna så att det liksom inte är klokt. Det finns vare sig privat eller offentligt kapital, och det är så otroligt synligt i landskapet och i gatubilden, och liksom att det kanske finns politisk vilja, man skulle kunna försöka vända saker på olika sätt, men det saknas ju liksom både skattemedel och privata investeringsmedel. Så att det här är ju alltså, som ett medskick till dig då som liberal ledarskribent och som ju då ändå kan tänkas ha någon slags tro på marknaden, så skulle jag vilja att du, jag menar, titta på det, för att det är liksom ändå det det sitter i. Och när jag reser runt i Sverige så är det det som skiljer platserna åt, mm. är ju ofta liksom tillgången till kapital. Är man med eller är man inte med i liksom en marknad? Har man en närhet till en storstad? Har man inte det? Har man kommunikationerna? Finns det några liksom lokala resurser att utnyttja?
Det som finns, alltså, det här har vi också ältat så många gånger. Men det som finns i både Kramfors och Sollefteå, det är ju vattenkraft, skog. Men företagen finns ju inte där.
Nej, precis.
Så det kommer ju inte de här platserna till del.
Nej, precis. Och det här har vi också pratat om. Mm. Jag vet inte om vi pratade om det när Mats Jonsson var gäst i podden. Men han har ju ett exempel i sin senaste bok, den här som heter då Nya Norrland. Den är väl både döpt efter den gamla nedlagda tidningen och min bok Norrland.
Ja.
Men han tar ju ett exempel där med sågen i Bollstabruk där han är uppvuxen, som är ett jättestort sågverk med en årsomsättning på ungefär 1 miljard, men som har kanske, jag tror att det rör sig någonstans kring mellan 60 och 70 anställda. Och det här är ju verkligen kärnfrågan då. Därför att de här 60-70 anställda som jobbar på det här sågverket, merparten av dem är inte högutbildade. De har inte jättehöga löner. Och Kramfors kommuns möjlighet att få del av liksom den produktivitet som finns inom kommunens gränser och som finns i det där företaget, det bygger helt och hållet på
skatteintäkterna
från de här 60 relativt lågbetalda personerna. Om vi tar ett miljard...
Men det tjänar de ju ingenting på, för de måste ju då å andra sidan se till att det finns infrastruktur, vägar, alltså att saker funkar.
Man skulle kunna säga
att det förmodligen så är det ju ett nollsummespel för kommunen, om inte att det kostar mer än det smakar.
Till och med en förlust. Mm. Och om du då istället tar ett företag i Stockholms innerstad eller i Solna eller någon i storstadsmiljö som har 1 miljard i omsättning, så har ju ett sånt företag ofta kanske 600-800 anställda som är betydligt mycket högutbildade och välavlönade och betalar mycket mer skatt till respektive kommun. Så det här är en sån snedfördelning av liksom skattebasen, eller det är ett systemfel helt enkelt. Så där har du ju också jättemycket att rota i.
Liksom. Och här har vi ju den här eviga frågan om skattesystemet och företagsskatten. Så hur länge ska det här... För där tycker jag ändå att det verkar finnas nästan vem man än pratar med, alltså som har någon koll på landsbygdsproblematik, är ju ganska överens om att det ändå är där lösningen finns.
Ja, men att rita om skattesystemet så pass mycket, där finns det ett enormt motstånd.
Det är ju
inte minst från socialdemokratin skulle jag säga.
Men självklart, och det är ju inte lätt liksom.
För det tycker jag var intressant. När det var den här landsbygdsriksdagen, den är ju varje år, men förra året var det ju liksom inför valet. Den hölls i Örnsköldsvik för övrigt på, vad heter det, Fjällräven Arena kanske eller något sånt där. Och då var ju alla partiledarna där. Förutom Ebba Busch Thor faktiskt, som skickade någon...
Vi pratade om det här då.
Och när den frågan kom upp om att förändra liksom skattesystemet och att kanske ha mera lokala skattebaser, alltså det vill säga skatt på produktivitet, skatt på råvaror, skatt på företag, skatt på vattenkraftens liksom fastighetsavgifter eller vad det nu kan ha varit för någonting, så sa alla partier utom Socialdemokraterna och Moderaterna att ja, det tittar vi på och det är vi försiktigt positiva till att göra den typen av förändringar. Men både Moderaterna och Socialdemokraterna sa liksom nej.
Det var väl sossarna som ändrade det här i första taget? Alltså när det gäller till exempel fastighetsskatten för vattenkraften. Det var väl en sosseregering som...
Det var det nog. Precis, för vi har ju gått ifrån ett system som har liknat mer det som andra länder har, det vill säga med mera lokala skattebaser till liksom ett mera centraliserat skattesystem. Och det har ju såklart skett under liksom, Men det har nog skett också med ganska bred majoritet i Sveriges riksdag, tror jag. För man ändrar inte på skattesystemet bara så där. Så att jag tror att de flesta har, tyckt att det här har varit en ganska bra idé. Mm.
Men nu har vi, nu har det gått några år, ganska många år, och nu ser vi hur det här ändå på olika sätt sliter sönder Sverige. Och att någonting måste göras.
Ja,
och nu säger inte jag att vi ska gå tillbaka till som det var förut, men någonting måste ju ändras.
Ja, och nu ligger det ju ett förslag då som av allt att döma verkar gå igenom och träda i kraft 1 januari.
Med om skatteutjämningen.
Skatteutjämningen. Mm. Och där,
men det är ju ändå långt ifrån vad som krävs i grunden. Det är ju jättebra. Gud, ja. Och alltså de kommunalråd, jag har pratat med några kommunalråd i små fattiga kommuner. De är ju ändå glada.
Ja, de får liksom. De ju tillskott.
Så precis, det här och det är... de är ju tacksamma för det här. Och säger att det här räddar oss.
Men tyvärr har ju den, alltså så här, tyvärr har ju nyheten om den omläggningen av skatteutjämningssystemet och liksom också återuppväckt den här samma gamla bizarra debatt om Robin Hood-skatten.
Ja, och det känns som att det verkligen verkar som om det har tagit över också i den offentliga diskussionen i sociala medier, att det är liksom mest moderater i Täby som höjer sina röster och är pist liksom.
Ja. Och de
det är ju därför som, alltså jag kan ändå någonstans se det. Ja, men vi har lokal demokrati.
Mm.
Besluten ska ligga nära befolkningen. Vi betalar skatt till våra kommuner. Mm. Så kan man ha, alltså jag kan ha en viss förståelse för att man då tänker att då ska våra skattepengar gå till våran kommun. Men och det är därför vi behöver ett annat skattesystem där vi slipper ta från andra kommuner för att...
Det kommer vi ju alltid vara tvungna att göra därför att förutsättningarna ser så olika ut. Liksom,
ja,
tror jag. Men det finns ju modeller för det. Det är ju folk som har räknat på det också. Mm. Det är klart att det går att lösa. Men en viss omfördelning mellan olika landsdelar och olika kommuner, det kommer vi alltid vara tvungna att ägna oss åt. Men inte till den milda grad som vi gör idag. Mm. Och det tråkiga, och det här har vi ju också tjatat alla lyssnare liksom hål i huvudet på, men att skattesystemet så som det ser ut nu, det döljer ju liksom var produktiviteten finns. Jag menar, jag måste ju bara ta den här käpphästen igen, men det produceras ingenting i Danderyd.
Nej.
Det produceras ingenting där. Det produceras sannolikt mycket mer i Kramfors än vad det gör i Danderyd. Danderyd är en rik kommun av två skäl. Därför att det sover rika människor där. Och därför att de har haft kommunal mark som de har kunnat sälja till väldigt höga priser eftersom det är en attraktiv kommun. Det är de två skälen. Eller egentligen det finns ett skäl till och som är genomgående när man tittar på hur olika kommuner i olika delar av Sverige presterar, så är det alltid närheten till en storstad som avgör. Alltså ju längre bort från en storstad du kommer, desto större kostnad är det för kommunen att upprätthålla välfärd och tillhandahålla kultur och fritid. Mm. De rikaste kommunerna i Sverige, det är inte själva liksom innerstadskommunerna, utan det är kranskommuner som kan...
Och Danderyd, deras invånare, de förlustar sig ju i Stockholm.
Ja, så därför behöver inte Danderyds kommun betala för kultur och fritid till exempel. De behöver inte betala för det. Nej. Det är ju jättelämpligt då. Men ju längre bort du kommer, och alla kommunerna i Ångermanland till exempel ligger ju tillräckligt långt bort från en liksom kraftig ekonomisk urban motor. Så de måste ju tillhandahålla allt det där själva. Och det blir ju till allt högre kostnader ju mindre befolkningen är och ju mer utspridd befolkningen är. Mm. Så där finns det ju liksom
en
grotesk orättvisa. Det kom ju ytterligare ett förslag som jag tycker som ju gick igenom i höstbudgeten, och det var ju Centerns lilla skattesänkning i stödområde A och B.
Precis. Vad var det? 137 kronor?
Jag tror att det var någonting sånt. Va?
Typ 100... Skulle det ge i fickan då till de som får det här?
Ja, per invånare i de här stödområdena.
Mm.
Och det är ju också helt bisarrt. Och då säger Annie Lööf, motiverar ju detta helt korrekt med att man kan inte ha den här typen av orättvisa där vissa personer i landsbygdskommuner betalar högre skatt än de i storstäderna och får sämre välfärd för pengarna. Mm. Men då undrar jag lite så här, vilken välfärd kan du köpa för 130 kronor i månaden när problemet är att BB har stängt och kommunerna saknar folktandvård.
Nu lägger jag in ett litet försvar
för Trafikverket här. Och Trafikverket inte skjuter till pengar till infrastrukturutbyggnad. Mm.
Jag tror ju inte att Annie Lööf menar att de här personerna ska använda de här 137 kronorna de får i fickan för att köpa sin egen välfärd. Utan vad det handlar om är ju helt enkelt att minska känslan av att vi betalar jättemycket skatt och får ingenting för det. Och det är ju i praktiken så är det ju liksom ett slag i luften för de här pengarna. Det är väldigt få personer som 137 kronor i månaden gör någon större skillnad för. Mm. Det är ju signalpolitik.
Fast det är en jättekonstig signal.
Jag kan hålla med alltså, om att den är konstig.
Jag menar, ta istället att hon hade föreslagit att vi tar den här summan då. Vi säger att det finns i Kramfors kommun, säger vi att det finns då 3000 skattebetalare till exempel då, som har rätt till den här skattesänkningen på 137 kronor. Och så tar vi alla de pengarna och ger de pengarna till Kramfors kommun istället för att göra välfärd. För det är ju där problemet sitter. Det är ju liksom den bristande korrelansen mellan vad du betalar i skatt och den välfärd du får som är problemet. Mm. Det är ju egentligen inte skattesatsen som är problemet.
Nej, fast då är frågan hur mycket välfärd skulle de där 137 kronorna gånger 3000 räcka till?
Faktiskt en hel del. Mer än om varje enskild individ har mer.
Jo, men det är ju ändå sånt man måste väga emot varandra. Och ja, jag säger inte att jag tycker att det är den bästa idén.
Det räcker till, det täcker 70% av kostnaden på ett Spotify-abonnemang. Liksom. De pengarna. De Spotify är just höjt.
Har de?
Ja, de har höjt till 100, från 149 till 169 tror jag, på ett family-abonnemang.
Jaha, jag har ingen family. Jag betalar 99 spänn, tror jag.
Ja.
Ja. Ja, börjar vi prata om Spotify här? Mm. Nej, men absolut. Men apropå Ångermanland.
Ja.
Jag känner så här, nu ska det inte vara för dystert här. En grej som är en positiv sak då, det är, här har vi också pratat om turism, huruvida det är liksom framtiden.
Ja.
Och i Ångermanland så har de ju faktiskt lyckats göra en uppryckning. Och inte minst då Kramfors kommun har ju sett potentialen och går in med väldigt mycket pengar. Vilket man kan ifrågasätta. Är det här sånt som kommunen ska ägna sig åt? Att sponsra liksom företag, att bygga turistanläggningar. Mm. Det kan man ifrågasätta. Men Höga kusten har slagit besöksrekord i år. Mm. Både svenska och utländska turister.
Mm.
Och det görs liksom, och det ser inte ut att trappa ner, utan det ser ut att öka. Och det görs också massa nya satsningar. Och det är ju också så här, ja, men det finns ju ändå delar där saker och ting går åt rätt håll. Och det här hänger ju också ihop med den ökade inhemska turismen, alltså flygskammen, som gör att fler turister hemma i Sverige och sådär, och det kan man ju verkligen fånga upp.
Framförallt så
och det här har ju Höga kusten gjort bra då.
Jo, fast de behöver ju fler platser där de här besökarna också kan göra av med pengar. Det är så man kan tjäna någonting.
Precis,
på det.
Precis, det är klart. Och nu ska jag ge en grej. Ja. Det här är nästan lite pinsamt. Ja. Nej, men den här grejen med gårdsförsäljning.
Åh, oh, du har blivit anhängare av...
Ja, men du vet...
Gårdsförsäljning av alkohol då?
Ja, precis. Ja. För mig har det varit en icke-fråga. Mm. Alltså förstår jag, I couldn't care less liksom. Mm. För att jag har tänkt att ja, men det handlar om så få personer, det är en sån liten grej, det är ingenting som jag tänker börja brinna för.
Nej.
Vissa verkar ju ha det som den viktigaste frågan ever. Nej, liksom.
Ska rädda hela landsbygden.
Ja, men så här, centerpartister. Ja. Och så är det ju inte. Men i de här då små kommunerna så kan jag ändå se att ja, men det skulle kunna göra viss skillnad. Mm. Som i Kramfors kommun och Höga kusten så finns det åtminstone två ställen där det tillverkas finsprit.
Mm.
Får man göra reklam här? Nej, men
jo, det får man.
Du vet, det är Härnögin. Och Box, High Coast. Eller? Ja, de ja. Heter High Coast ja. Någonting Distillery. Ja, de
vad heter
gör whisky.
Box? Nej,
det är liksom varumärket. Ju... Det har varit en massa tjafs om det där. Det är samma. High Coast Distillery och Box, okay. Det är samma. De gör whisky.
Okay.
Mm. Och de här två ställena då, som ju också har, om de fick sälja, så skulle de ju som en del i ett turistpaket kunna bli en ännu större attraktion. Du, förutom att du kan åka dit, de har en restaurang, du kan käka middag, du kan ha liksom whiskyprovning eller ginprovning.
Men det kan man göra idag.
Precis, och det kan du ha, men sen kan du köpa med dig några flaskor hem när du åker därifrån. Mm. Och då, det skulle ju liksom öka värdet för turisten och för de här ställena. Ja. Och jag tycker att det låter som en bra idé. Och som sagt, det är inte så att jag känner att det är den viktigaste frågan. Men när jag också inser hur allt hänger ihop, allt hänger ju ihop, så kan jag se att det skulle ju faktiskt underlätta otroligt mycket för dem som nu ägnar sig åt det här. Det gäller ju dessutom, det finns ju förutom de här spritivarna, det finns ju massa mikrobryggerier och sådär. Så det gäller ju inte bara, det är inte bara två företag vi pratar om, utan vi pratar ju om massor.
Ja, men visst, absolut. Så länge det inte hotar systemets monopol.
Och det är väl det, som att det är någon skrivning i lagen som gör att det är svårt och som man måste försöka komma runt för att tillåta det här. Men
då är jag inte emot det. Jag är inte emot det. Jag har nog aldrig varit emot det. Jag har varit emot...
Men det här handlar ju om att göra ett undantag.
Det jag har varit emot är ju liksom det här fullkomligt bizarra fokuset på den här frågan. Slopat strandskydd, gårdsförsäljning.
Men även slopat strandskydd kan jag känna.
Det är en ny Sofia men det här
har jag väl också
ett
tyckt
banbrytande
förut,
avsnitt för, av Norrlandsbanan.
Precis. Ja, men för då du pratar ganska nyss om att det behövs kapital.
Ja.
Ja, men det behövs ju företag och företagande.
Ja.
Och för många företag skulle det underlätta mycket om du fick bygga din stugby eller din restaurang i närheten av vatten där ingen annan vill bygga. Alltså det är det, vi pratar ju inte om Stockholms skärgård här. Vi pratar ju inte om områden där det är jättetrångt och svårt.
Det är väl fine.
Och man kan tänka, okej, det berör några få, men det bor inte så himla många människor här heller. Och för en ort kan det betyda jättemycket.
Ja, kanske.
Ja, kanske. En liten ort.
Kanske.
Ja.
Kanske, jag är försiktig.
Ja, men jag har blivit centerpartist nu.
Ja.
Kramfors centerpartist. Nej, jag skojar. Alltså, jag sympatiserar ju med Centerpartiet i väldigt mycket, så att det är inte det. Men jag...
Så fick du det sagt också.
Ja, det var väl ingen nyhet. Men jag vill ändå säga så att nu är jag tror på gårdsförsäljning och
slopat sen,
inte slopat men uppluckrat, alltså reviderat för glesbygd.
Okej, bra, vi nådde fram till någonting här, kände jag. Det var en intressant utveckling. Får se hur det tas emot av våra lyssnare. Hör du, men det finns också såg du det här med vindkraften? Alltså föga förvånande, men det byggs ju vindkraft som aldrig förut. Och var byggs den någonstans?
I Norrland.
Var behövs strömmen någonstans?
I södra Sverige, i Stockholm, Öresund och i Göteborg.
Den behövs för att utveckla de urbana områdena. Det är liksom till och med liksom ansvarig
jag
minister
siffra,
väldigt tydlig med.
Jag såg en siffra för inte länge sedan heller att energiförbrukningen i Sverige kommer att öka med 60% inom ganska få nära stående år. Liksom. Det är ju skitmycket.
Alltså jag har inte satt mig in i det jättemycket, men vårt nya digitala liv drar ju fruktansvärt mycket ström. Det kostar jättemycket elektricitet, energi helt enkelt, att hålla på och strömma Netflix och HBO och Spotify. Och den där energin måste tas någonstans ifrån. Och sen växer städerna så det knakar, och liksom, de växer på sätt också som gör dem ännu mer resurskrävande. Elnäten är underdimensionerade. det här börjar bli liksom ett problem. Mm. Sverige är också en väldigt attraktiv marknad för serverhallar och sådana saker. Mm. Så det börjar poppa upp sådana. De kräver enormt mycket resurser. Så att tydligen så ska vi då göra om exakt samma misstag som vi gjorde liksom under vattenkraftsutbyggnaden. Det vill säga att vi dämmer upp alla norrländska älvar och liksom förstör möjligheterna till fiske och turism i den delen av landet. För att vi ska utveckla södra Sverige. Och jag tycker att det här är supersunkigt alltså. Att vi har hamnat där igen, måste jag säga.
Du känner att det blir en exploatering av Norrlands natur.
Mm. Ja, det är klart det är därför att det, alltså, en vindkraftspark på en bergkam sänker ju det här. Jag menar, det här har ju liksom forskare räknat på till och med. Jag menar, vad är den här försämringen av vildmarksupplevelsen, och nu gör jag citationstecken i luften. Den är ju ekonomiskt möjlig att räkna på.
Ja, och det är väl därför de förlägger den i Norrland, därför att det också är en försämring i omständigheter, alltså om de skulle bygga i södra Sverige. Folk vill inte bo nära ett vindkraftverk. För att det låter.
Nej, men det går heller inte att utveckla naturturism då, till exempel, eftersom du ju nyss pekade på liksom turismen som möjlighet. Det är liksom färre som vill köpa ett hantverksgin på någon lantligt belägen plats om utsikten är en vindkraftspark.
Mm. Det är ju vad man ser när man kommer mot Hagakustenbron. Ja. Så är det ju massa vindkraftverk.
Och det där, ja, men jag tycker att det i grund och botten är en rätt bizarr obalans, ja, där, måste jag säga.
Absolut.
Det måste finnas lägen i södra Sverige där som är närmare. Det sker ju dessutom en förlust av liksom i, jag menar, man transporterar elektricitet under en...
Ja, man tappar ju det på vägen.
Ja.
Så är det. Ja, nej, men jag tycker absolut att energin ska produceras så nära som möjligt där den ska användas.
Ja.
Ja,
och det är inte Norrland som har de där ökade behoven.
Nej, jag argumenterade inte för det nu. Men däremot är ju jag kärnkraftsvän nu mer.
Jaha, det är du också. Mm. Okej. Ja.
Nej, men alltså, på riktigt.
Gårdsförsäljning, slopa strandskydd, kärnkraft.
Ja, fast kärnkraften
det här poddavsnittet är liksom...
Men kärnkraften har jag skrivit om flera gånger också. Det kanske du har missat.
Jag har missat det.
Nej, men, och det är ju inte för att jag älskar kärnkraft. Men det är ju för
snart,
att... Av vad jag...
Kommer du med en pin?
Av vad jag har förstår så är det enda sättet att klara klimatmålen. Och nu pratar jag ju inte bara i Sverige, utan nu pratar jag ju även globalt. Därför att kärnkraft har inte utsläpp som bidrar till växthuseffekten.
Finns hyfsat vederhäftiga rapporter som också gör gällande att framställa uran och ställa i ordning ett kärnkraftverk.
Ja, det är det som är grejen då. Det är ju ganska kostsamt och besvärligt att bygga kärnkraftverk.
Och har vissa liksom, kanske också utsläpp på vägen dit.
Jo. Det är möjligt, men jag tror ändå, alltså så här, och jag tror inte att kärnkraft är vad vi ska satsa på för all framtid, men jag tror på att behålla kärnkraften så länge som det går, och även fortsätta forska på att utveckla den så att den blir bättre, så att säga.
Okej. Bra. En annan grej som vi ändå nu pratar om, de här liksom norrländska kärnfrågorna, skogen, vattnet, malmen, så är ju faktiskt också superintressant att vi har, regeringen har nu, tror jag, under mer än 2 år haft ett antal stora avgöranden på bordet. Där liksom kommuner och länsstyrelser och Bergsstaten har liksom kommit fram till olika slutsatser. Och där regeringen måste fatta beslut, till exempel Gallok utanför Jokkmokk. Och där de helt enkelt bara inte kommer med ett beslut. De bara ligger på det. Man trodde så här, ja, men de måste klara av det här före valet. Nej, de klarar inte av det före valet. Det kommer nog ett besked efter valet då, liksom, när de har jämkat sig samman med liksom, efter avtalet. Så här, nej, jag har inte gjort det heller.
Men det här måste ju bero på, det kanske är fel ord, någon ängslighet.
Alltså
att man vet ju att om vi ger de här tillstånd nu, så kommer det att bli ett ramaskri igen.
Ja.
Liksom. Från människor som drabbas av det här. Och det skulle vara en sån, alltså nu känns det ju töntigt att prata om förtroendekris och prata om regeringen. De är ju redan i botten. Men nej, det skulle ju inte se bra ut för regeringen.
Jag gissar det skulle ju att Miljöpartiet
inte se, nej, precis,
jag gissar det. Att Miljöpartiet säger över vår döda kropp. Mm,
det skulle alltså, inte
hit,
se bra
men inte
ut
längre. Vi ställer upp på
och då skulle liksom... det kunna, precis, och då skulle det kunna vara så att regeringen kan inte gå med på att Miljöpartiet vill ha en generösare invandring. Där får de ge sig.
Mm.
Och så får de det här utbyte.
Mm. Ja, så kan det vara.
Liksom för någonstans, någonting måste ju Miljöpartiet få.
Ja, det är ju dessutom så att, fast då borde de ju liksom säga nej. Alltså,
då borde de komma med ett sånt besked.
Då borde de ju liksom bara avsluta plågan.
Och... Men då skulle de ju få en massa kritik från andra håll.
Men varför? Alltså det är ju inte ens ekonomiskt viktigt för landet med den där gruvan.
Nej, det är, den är ju
inte. Och den är ju inte viktig ens för Jokkmokk. Liksom. Det har vi ju också pratat om. Det finns ju en Ramböll-rapport som kommunen beställde. Mm. Som liksom mm. en gång för alla slog fast att samhällsvinsterna för det här är marginella.
Mm.
Eventuellt kan kommunen till och med förlora på det. Men vilket sossarna i den där kommunen. Liksom, mm. de kommer aldrig någonsin sluta vända upp baken. Liksom. Ursäkta, men, mm. men det är tydligen så. Det är vad de håller på med där. Mera vindkraftsbolag, alltså, så de har ju redan blivit överkörda när det gäller vattenkraften en gång, men det har de glömt bort. Så att nu ska det vara gruvbolag och så ska det vara vindkraft.
Mm.
Men det är alltså de ekonomiska förtjänsterna för Jokkmokk och för regionen och för Norrland som helhet är ju marginella. Och kanske till och med att de hotar naturvärden och
till
hotar...
och med på sikt kostar dem i både så att säga livsmiljö och pengar.
Ja, mm. och det har ju redan länsstyrelsen, vad jag förstår, i Norrbotten har ju redan liksom slagit fast det. Det mm. finns liksom inte ett stöd för det. Och så ska regeringen fatta det beslut. Och de bara gör det inte. Jag tycker det är
och
så
då undrar man också
enkligt.
Det jag undrar, eftersom jag inte är jättepåläst här, det är ju då de här då företagen som har prospekterat och som vill gräva. Ligger de på? Eller har de börjat ge upp? Är det inte så att de har börjat känna att Sverige är ett trögt land? Liksom här? Det är bättre att vi siktar in oss någon annanstans? Eller?
Nej, det tror jag faktiskt inte alls. För det kom faktiskt en ny undersökning bara här om veckan som handlade om så kallad råvarunationalism. Vet du vad det är för någonting? Alltså en typ av nationalism som då omfattar liksom de inhemska råvarorna.
Ja, att de, jag fattar.
Och där har det ju tidigare varit så här att till exempel då fattiga afrikanska stater och så där har ju sagt bara tack och välkommen att komma hit och borra upp vår olja. Liksom, ja tack Lundin.
Ta våra diamanter.
Och ta våra diamanter och gräva upp våra jordartsmineraler och så där. Men nu har ju fler och fler länder i världen faktiskt börjat liksom slå vakt om sina egna naturresurser, höja råvaruavgifterna, höja skatterna, överhuvudtaget liksom höja insatserna för de bolag som vill prospektera. Och det där begreppet då kallas för råvarunationalism. Och där kan man ju konstatera att återigen att Sverige ligger ju då liksom i botten. Alltså Sverige är ett av de länder som har absolut lägst skatter och som är absolut mest generösa till externa
utländska
bolag. Och det
här förblir ju en gåta.
Ja, det kan man verkligen
alltså
säga.
Alltså det är ju så att man undrar, liksom, lever de under någon slags hot? Liksom? Man, nej, men det är ju så. Vad är det? För jag tänker också att i dagsläget i Sverige så skulle ju liksom, eller det är ju ingenting som den inhemska opinionen på något sätt skulle börja bråka om. Om man liksom pratade om att till exempel bara tillämpa en rimlig råvaruavgift.
Nej,
det skulle ju inrikespolitiskt vara helt okontroversiellt.
Gissningsvis. Det finns nog, apropå det som vi pratade om i förra avsnittet också, med det här liksom värdesystemet kring man versus nature och liksom hierarkierna där, så finns det ju såklart en kategori, män och manliga företagare i Sverige, tror jag, som tycker att det är vår skyldighet att gräva upp de mineraler vi har, eller att ge bort dem
till marknaden. Det borde ligga i linje att de då också tycker att det ska vi göra och inte några utländska storföretag.
Men det finns det också en övertro på liksom, marknadens betydelse för liksom BNP och för...
Ja, fast marknaden har ju ingen betydelse överhuvudtaget om det är utländska bolag som kommer hit och tjänar alla pengar på gruvbrytning.
Ja, och det ger ett fåtal lokala anställningar och sådär.
Men kostar mer för kommunerna än det smakar. Ja, alltså, det här har vi ju gått igenom jättemycket, hela Pajala-grejerna.
Men det är en gåta.
Det känns ju som att vi har ältat det här i 5 år.
Ja, men det fortsätter att vara en gåta.
Ja.
Men det som är intressant är ju den här absoluta låsningen hos regeringen i den här frågan. Och där är då, man kan tolka det som att de också har problem med den här frågan. Att de inte heller vet hur de ska ställa sig.
Men har du frågat? Jag känner plötsligt att jag vill ringa runt.
Ja, men gör det. Det är du som är...
Ja. Fast nu är det inte så mycket gruvor i Ådalen. Nej. Det är inte någon gruvprospektering där.
Nej, det finns inte där. Men det är inte
på mitt bord.
Nej, precis. Men det är överförbart också till andra frågor.
Jag kan ju ringa och vara nyfiken ändå.
Ja.
Ja,
nej, men alltså det
nej, men det är liksom, hallå, vi måste kolla upp det här
hund,
till nästa gång.
En hund begraven, eller vad säger man? Ja. Vad är det för djur man brukar begrava?
Det är en hund.
Ja. Jaha, men... Ska vi runda av?
Ja, har du något kulturtips?
Ja,
kanske?
Det har jag. Ångermanlandsknutet dessutom. Sara Parkman, känner du till henne?
Ja, absolut.
Ja. Hon är så bra, tycker jag. Mm. Och så cool. Mm. Spelman från Ångermanland. Mm. Men också liksom artist och buskisskådis. Jag såg den här... hon var ute med en riksteaterföreställning som... hade en väldigt bra premiss. Det var liksom att de skulle säga adjö till Old Chico. Alltså, vet du att världens äldsta träd växer i den svenska fjällvärlden? Att det är en liten tall som inte ser mycket ut för världen, men som är, nu vet inte jag kommer få på fingrarna för det här, men den är typ 10 000 år gammal. En gran kanske.
Jag kände inte till det här.
Hur som helst. Så hade de gjorde...
Skulle det kunna vara en myt?
Nej, det är sant. Nej, det är sant. Mm. Absolut.
Mm.
Länge trodde man att det var någon särskild slags white pine som växer i gränstrakterna mellan Kalifornien och Nevada. Mm. Men de blir bara typ 6 000 år. Men i svenska fjällvärlden växer det ännu äldre träd i alla fall. Men det var en jättebra riksteaterföreställning i alla fall som hon hade gjort tillsammans med Olanders, vad heter hon då? Jag kommer inte ihåg förnamnet nu, bara för det.
Jag vet inte.
Samantha Olanders. Mm. Jättebra. De uppträder ihop och gör saker ihop. Och den var kul, och hon håller också på med Ställbergs gruva, tror jag, och hon gör soloskivor, och nu kommer det snart en ny soloskiva, eller också har den kommit, jag har faktiskt dålig koll på det, som heter Lilla Vesper. Och där finns det en låt som jag tänkte att vi skulle avsluta med, som heter Antropocen. Passande nog. Du vet vad antropocen är? Det är ju den nya liksom, tidsålder vi lever i. Mm. Människans tidsålder. Alltså att vi nu lever i en tid där människan är den som sätter störst avtryck på liksom, hela jorden.
Mm.